Så vill jag läsa från Lukas 13, 20, hvor det står. Jesus säger, vad skall jag sammanligna Guds rike med? Det liknar en surdeig som en kvinna tog och kom i tre mål vetemel, intill det blev genomsyret allt sammen. Finner den samma text i Matteus 13, och jag ska gjenta den. Vad skall jag sammanligna Guds rike med? Det liknar en surdeig som en kvinna tog och kom i tre mål vetemel, intill det blev genomsyret allt sammen. Bildet är mycket enkelt och förståeligt och berättar oss något om Guds rike som vi tydligtvis har behov för att få veta och som vi måste ha översett. Det står att denna surdeig som Guds rike sammanlignas med, den genomsyret allt sammen. Det står också att det blir lagt in i degen, det vill säga att det virker inifrån och att yttre krafter inte kan göra det, men att det måste skapas ett nytt liv inifrån. Och så kommer det till att dreja sig om allt vad vi har med Guds rike att göra. Det är så att den kristna kyrke genom tiderna inte har gått med till den tankegång som den där lignelse framhåller. Man kan tänka på att kyrkan har försökt att främja Guds rike vid att man över makt, eller ja, makt över människorna i samfundet man lever i. Vi betraktar det som syvendagsadventister som det allra mest uheldiga av det som har skett i kristenheten. Det är att kyrkan har önskat att främja Guds rike i världen vid makt. Vi vet gott att Jesus tog avstånd från en sådan tankegång. Samma med sina discipler så fortalte han dem att de skulle låta vapnen ligga. Och Peter hörde inte riktigt på honom och tog ett svärd med till Getsemane och svärget på att han ville försvara ham, och han försökte också, men Jesus säger stopp, det är nog, efter att han hade använt det en gång. Och Jesus säger också till Pilatus att mitt rike är icke denna världen. Visst det hade varit denna världen, så hade mina kämpat för mig. Man kan gott se att kyrkan har missförstått det. Om du går tillbaka till medelalderens kyrka, så trodde och mente kyrkan att Guds rike ska främjas vid att man använder militär eller politisk eller fysisk våld och ekonomisk pression eller vad man ellers kunde finna på. Man kunde terrorisera människorna via deras ovidenhet eller skrämma dem, göra dem bange. Man kunde nekta dem adgang till information, och så kunde man öva makt över dem vid civil myndighet. I Sydamerika så har det uppstått de sista 10-20 år en teologi som heter frigöringsteologin. Det är ju all slags teologi i världen. Det är också något som heter frigöringsteologi. Och den går enkelt och kort ut på att den kristne, fördi han har löfte om och bude från Jesus Kristus om att stå fri, skall göra sig fri med makt. Därför vill kyrkan i Sydamerika, kyrkan i allmänhet, gå in för en sådan frigöringsteologi som rättfärdiggör revolution av olika slag, politisk, social, ekonomisk och också militär användelse. Kyrkans världsråd har också gått in på en sån tankegång. Det fick enkelt evangeliska kristna till att melda sig ut av kyrkans världsråd, där man tog pengar från en fälleskasse och gav till frigöringsbevegelser i Afrika på ett visst tidspunkt. Och man menar att Guds rike etableras och Guds rike kommer till sin rätt när det kommer till sin rätt på alla plan i samfundet. Och visst ska komma till sin rätt på alla plan, så hör det med att man må använda ekonomisk pression eller militär makt eller vapenmakt. Jag synes att det har jag syntes länge, och jag synes fortsatt att adventbudskapet är särdeles klokt och insiktsfullt sammanlignet med allt annat som sies och tänkes av det jag hörer. Jag hörer självklart inte allt, men det lilla jag ser och hörer, det synes jag inte är så klokt som det som är sagt i adventbudskapet. Och det är en av de ting som gör att jag alltid är glad för att vara syndagsadventist, men jag blir på en måte mer och mer glad för det, för det har räddat mig från så många uheldiga måter att göra tingene på i livet. För man har alla, och jag har i hvert fall många uheldiga tendenser. Jag kunde gott tänka mig att vara revolutionär och överpression och skaffa mig makt och så vidare, hvis jag inte visste att det är och vill alltid vara totalt förkastligt. Och jag har många gånger följt, helt från min barndom, så har jag följt att det var en viss naturlig rätt att gripa till makt. När jag var dräng och Tyskland, det tredje rike, ockuperade Norge, så gick jag i flera år föran en gevärpipe sån. Varje gång jag skulle gå ut av mitt hem och gå till kostall eller gå till sjön eller var jag skulle se till dyne, måtte alltid passera en tysk soldat och skrapa och bocka och passa på och vara snill dräng med en gevärpipe stående i min panne. Och jag kunde aldrig försona mig med det. Och jag huskar att jag hade en helt naturlig lust till att skjuta man. Så jag bara kunde fjärna det där, så ville jag fjärna allesammen. Varför ska de komma här och styra över oss? Men min mor, hon sa att en kristen ska kun använda den makt som Helion ger ett människa. Och det är en makt till att tala vänlig och vara sann och vara äkte och vara trofast i alla situationer. För den arme man som står där, han är lika illa ute som dig. Ja, han hade mycket värre än dig, för han står under kommando och han blir bett om att behandla dig sån. Och så kunde han förklara mig att det är andra måter att tänka på. Och jag är väldigt glad för det min mor fortalte mig det. Och det kunde liksom hjälpa mig till icke att öva hat eller hävn tankar mot andra. Då vet du att andra religioner, som för exempel den muslimske, den menar att människa har rätt till att gripa till vapen. Och man lär muslimerna upp till det vid att man hänvisar till Koran. Och visst du hör på, och när du läser det som blir sagt från muslimsk håll, från officiellt håll, så har det alltid den här politiska och militära agitation i sig, som en helt omedelbar rättfärdiggörelse av det man gör. För Koran säger att den som blir slått ska slå tillbaka. Och det är vanärende icke att göra det. Hvis du blir spyttet på och icke tar hem, så är du en usling och till vanärende för alla. Och slår en dig, så är det om att slå tillbaka, och får du inte anledning med detsamma, så ska du aldrig glömma det. Du ska slå. Hävnen är söt, och kommer den sent är den ännu sötare, hvis du har väntat länge. Men hävnen är söt. Så det är en mentalitet som är oförenlig med evangeliet. Att kristna, att den kristna kyrkan skulle gripa till en sådan tankegång genom århundraden, och ännu den dag i dag i kyrkans världsråd delvis, och i stora delar av den så kallade kristna världen, ska tänka på den måten att man rättfärdiggör maktanvändelse, är egentligen förskräcklig. Men det var den sida saken, när det står att Guds rike är att sammanligna med en surdeg som läggs in i detta mel, i denna deg, för så inifrån och genomsyra det. Och med det betegnas det fenomen att Gud vid sin ånd och sitt ord vill reformera, genskapa, föredla, göra människor stort och sunt och hela det vid att han arbetar i det. Ellen White uttrycker det på denna måte, att det som du idag är, i Guds kraft. Och det som du imorgon vill vara har egentligen inte något att göra med vad du är och dina förutsättningar. Det är dina förutsättningar, dina naturliga ämnen och talenter, det är de som ska användas. Men vilken kurs du ska ta, hvor stor den användelse ska vara av dina talenter, hvor långt du ska nå, är inte avhängig av dina talenter. Bara. För det som du aldrig hade tänkt och det du aldrig hade föreställt dig och ett mål så högt som du aldrig hade fantaserat om det står klart för dig när du kommer i kontakt med Gud. Och det är den kraft inifrån. Alltså det kommer alltså in i oss, men det kommer alltså utifrån sett från vår synsvinkel. Jag tänker på någon andra ting som vi som syndagsadventister har varit välsignet med. Och då står inte jag här för att vara självglad. Det kan, man kan missförstå mig. Jag är syndagsadventist. Var har jag grund till att vara glad? Jo, jag har inte varit glad, men inte självglad. Men ta ett annat punkt. Jag huskar att i 50-talet så kom det fram i avisen för det hade varit omtalt i de Förenta Nationer och andra städer, i UNESCO måske särskilt, var det omtalt att hvis världen ska räddas från hungersnöd så må man komma till och praktisera bönebegränsning och familjeplanläggning. Och det kom fram som en mycket ny och enestående tanke när det skulle framföras som politik och som arbetsmönster för de Förenta Nationer. Den gång var ju India ofta det land som sultet. Hungersnöd den gång var inte i Afrika, det var i India. Indien är sultet år efter år. Var monsunvind fokert på den, för sen eller för tidig, och för mig för lite så var det alltså hungersnöd i India. Senare har Indien fått nok mat och Afrika har sultet. Men man säger att det går inte an att föda världen på de resurser man har. Och så kommer man in på tanken med familjeplanläggning. Och jag huskar att jag hade blivit förtalt, jag hade inte läst det den gången, jag hade blivit förtalt av min egen mor. Hon visste inte som mig min mor, för hon hade inte allgång till som mig. Men hon förtalt mig att det var inte Guds plan att människa ska ha bön bara som fritt fram. Så många som det nog tillfälligtvis kommer. Och när det nog tillfälligtvis sker, så sker det. Nej, däremot hade Ellen White sagt till adventmenigheten, och jag betraktar det som hon säger som Gud inspirerat. Hon säger det är fokert. Ja, hon brukar starkt ord. Hon säger det är kriminellt att sätta bön i världen som man inte kan ge mat och hus och klär och en utdannelse. Därför må människorna planlägga sin familje. Och hvis du sammanligner det synspunkt med det som rår grunden i kristenheten, i den största delen av kristenheten, för den katolska kyrkan har ännu inte funnit på tanken. Där är det kriminellt att planlägga. Det har en viss grad av planläggning. Men det är sån överlatt till tillfälligheten i så hög grad att alltså, det blir många och det bör bli många. Och du ska inte ta de hänsyn och tänka på hur dåligt det kommer till att se ut efter att du har satt 10-15 bön i världen. Alltså på en måte är det förbausande att en kyrka som har ett sådant meningslös synspunkt en och annan känner som att vara klok och besidder av visdom. Jag synes det är mycket korttänkt. Och det är alltså inlysande för en upplyste del av mänskligheten att det är en fokert tankegång. Men den är inte ny. Att jag som dräng i 50-talet visste det beror på att jag har fått en kunskap som inte var baserad på min egen insikt och erfaring. Att vi ska gå mer än 100 år tillbaka och veta att i adventbevegelsen hade man den tankegång som idag har blivit sund förnuft i stora delar av världen och politik i många nationer, men som många ännu inte har sett och som de motkämpar. Samma måte kan du tala om förhållandet mellan tredje och den rike världen. Det är ett problem som stod upp, eller som kom upp riktigt starkt i 30-talet och så för alltid varit där i detta århundre, men kom särskilt starkt fram i 30-talet. Det förhåll om utbytning från vår sida, alltså att vi med vår livsstil och vår tankegång och vår förmåga har en tendens till planlagt och någon gång ofrivillig och någon gång ganska hjälplös och utbytt i den tredje världen är omtalt för mer än 100 år sedan som en kriminell hållning i profetiens ånd. Och säger att den hållning, den utbyttande hållning, vill hopa upp så mycket hävn och vill förorsaka ett sånt tap av respekt för människa och människovärde och människoliv att det är lite annat än hävn i vänta när den timme kommer. Så säger jag, det är en mycket avancerad tankegång. Nu är det på nyheterna hela tiden och folk regnar med det som ett sociologiskt och psykologiskt fenomen och regnar det också ekonomiskt och militärt och så vidare. Men idén är inte ny, den är gammal i allmänbevegelsen. Det är en grundläggande ondskap i den idé att ett människa, alltså i principen, kan äga hela världen. I kapitalismen är det inte någon gränser för hur mycket ett människa kan äga. Men det är det i Bibeln, det är mycket tydligt så i Bibeln och det är mycket avgörande så i adventbevegelsen. Det ska vara loft i rikdomen och det ska vara bund i fattigdomen. Och denna tanke har för exempel marxismen profiterat väldigt på. Den har grepet om sig nettopp på grund av den missnöje och det hat som har uppstått på grund av den urätt som har existerat i samhället. Men där de har utgångspunkt som är ett helt gudsförlatt utgångspunkt, så kan de kun ende i pression och i våld och självtäkt. Därför blir marxismen avskylig. Den har inte med den här tankegången, självfølgelig har den inte det. Det har ju kristna världen sagt att den har med, men den har den inte med likväl. Marxismen har sagt att vi har den inte med och har den heller inte. Och de vill därför rättfärdiggöra maktanvändelse för att skapa rättfärdighet. Principen om att hänsikten helige midler är oavkortet i marxismen. Individer har ingen värdi hvis det kommer upp på val mellan parti och stat och samfund. Väl, det är många sådana exempel. Jag kunde tänka på en annan ting som gör att kristna idag kommer på keta sted i förbindelse med nya åndsbevegelser. Det som har kommit att heta i aviserna och i all allmänhet New Age eller den nya tid, med alla dessa olika tillbud på upplevelser och terapier och synspunkter och sån andlig nytt andlig storsinn. Det är så att kristna i stor utsträckning faller för dessa tillbud. Och att de som inte faller för det och som följer ovilje mot det, de är ett mindre tal. Och man måste spöra sig själv, varför faller kristna för det argument, eller de argument och de tillbud som kommer från de nya andliga bevegelser? Jag tror personligen att det har att göra med att man inte har ett tillfredsställande gudsliv själv och att man inte har en helt syn på människa som Bibeln hade och tillbudet och hade. För exempel, hvis vi tar vår kultur, Danmark och Nordeuropa, den protestantiska världen, så har den protestantiska världen knäsatt detta princip i 200-300 år, att kristendom har att göra med att Gud är mild, kärlig och tillgivande. Det är den allra väsentligaste ingrediens i det man säger, för exempel i kyrkan, i allmänhet i Danmark, i folkekyrkan och kyrkan i allmänhet. Det är liksom det som är ingrediensen av evangeliet. När man säger att kyrkan ska förkynna evangeliet, så menar man att den bibliska sannheten om att Gud är mild, kärlig och tillgivande, att den är storsinnet och inte står synden emot, det är essensen. Och det är ju en biblisk sannhet. Men då det är halva sannheten kun, har den effekt att efter en tid kommer människan att mangla något. De kommer til å mangle den forestilling at utover at Gud ser på deg med nåde og tilgivelse og kommer deg i møte, så vil han komme ut og reise deg opp, rense deg, hele deg, løfte deg og skape et nytt liv i deg. Dette at surdeigen skal gjennomsyre hele deigen og gjøre alt annerledes og skape et nytt liv, den tanke står ikke særlig sterkt frem i protestantisk forkynnelse. Derfor, når du da møter et tilbud om ekstraordinære krefter, så synes kristne at det er da utrolig fordelaktig. Man sier, hvem gidder å høre på en tørr prest holde en preken og gå i kirken og synge gamle døde salmer og sitte og sove der blant trette mennesker, når jeg har direkte adgang til livet her, intens opplevelse, klarsyn, utvidet bevissthet, føler meg sammen med hele naturen og alt og ser stort på tingene? Hvorfor det lille doktrinære kirkelige miljø med rettroenheten? Og jeg kan godt forstå at folk går trett på det. Jeg kom av praktiske grunner i kontakt med, og meget forsiktig når jeg sier det, måske er jeg ikke så forsiktig likevel, men jeg tar det frem. Jeg kom i kontakt med to prester i uken som var, og en biskop. Og jeg vil si at biskopen var en ualminnelig hyggelig og storsinnet mann. Og det er sikkert derfor han er biskop. Han var behagelig, og virket intelligent og imøtekommende, og virkelig deilig å møte ham. Men han er biskop for en spesiell kirke, og han står som garanten for rett troenheten. At sakramentene skal behandles rett og evangeliet forkynnes sant. Og det evangelium, det er det som jeg henviser til før. Og sakramentene, det er noe som bare presten kan befatte seg med. Og det var en liten praktisk spørsmål om vi kunne komme ut og inn av en kirke, og da jeg ikke tilhørte folkekirken, så var det ikke mulig å stå inne der og si et ord, fordi jeg ikke var døpt i folkekirken. Og folkekirken skulle ikke besudles med mitt nærvær. Og man følte altså der at, doktrine om rettroenhet får et vesen av at det er noen mennesker som ikke har lov til, har rett til å tas med. Og vi skal passe på at ikke vi er sånn, at rettroenheten blir et sånn snevesyn. Og jeg merket meg noen få medlemmer i menigheten som så, eller var vitne til det der, vende seg mot kirken med forakt og grimme ord. Er det så sneversynt? Er man så dum? Jeg har ikke visst de var så dumme, sier man. Og det er klart at vi prester er dumme, det er helt innlysende. For ellers ville verden ikke vende presten i ryggen. Og det vil si, min pointe ved det er bare et eksempel, sånn løstrukket frem, for å vise at det er noe i rettroenheten som gjør kirken og de kristne avskyelige, eller motbydelige, eller snevre, eller avvisende. Og hvis rettroenheten er så snever som det vi har kommet til å definere i den kristne menighet, så er det veldig, veldig trist. Det står i lignelsen at denne surdeig skal gjennomsyre hele deigen. Og det må bety at hele livet må farves av det. Det er derfor det forbauser mange kristne når man som syvendedagsadventist sier at jeg tror på det gamle testamentets åpenbaring av Guds vilje for verden. Nei, sier kristne, du kan ikke gjøre noe å tro på det gamle testamentet, vi tror på Jesus og det nye. Det gamle testamentet, det er jo bare lovbud og forordninger og jeg vet ikke hva, så det har ikke noe med evangeliet å gjøre. Du kjenner jo den musikk. Og det er derfor man føler sånn i evangeliske kretser, og for eksempel adventistiske evangeliske kretser, at Ellen White, hun blir jo halvfarlig hvis man tror på henne. For det var hun som kom til å si, den gang hun kommenterte 2. Mosebok 19, da Gud inngikk pakt med jødefolket. Og Gud sier, jeg er den som tok deg ut av Egyptens land, og jeg vil gjøre det til et hellig folk, ett kongeligt prästerskap, och jag vill välsigna det över alla folk och göra det till stort, till välsignelse för alla. Så säger hon att det lovbud, de rigida lovbud och förordningar som Gud gav till Israel den gång, angående det hur de skulle förordna sin familj, dela sitt land och göra sin ekonomi upp, och hur de skulle behandla utlänningar och farlösa och änkor och främmande, och hur man skulle se på andra nationer och folk, och hur man skulle se på universum, och hur man skulle hösta och så, och hur man skulle vara hantverkare och bygga och bo. Så säger hon, de bud och de lover, talar självklart om principen, det är för oss som ett folk idag. Och hvis Guds folk ville lägga sig de tankar på sinne, ville de löftes och höjnes vid det. Men du ser, den där ävne till, och, eller den möjligheten att bli löftet och höjnet och bli storsinnet, den utelukker vi vid den definition i evangeliet som vi framför, att evangeliet har att göra med ett eller annat bak öre, ikke sant? Om att Gud är mild och kärlig och tillgivande. Bara. Man kan inte sånt ta en sannhet om Gud och så förkynner den som hela sannheten. Surdejen ska genomsyra hela dejen, hela livet. Det är därför du finner, för exempel, om du tar profetien sån, så är det mest slående vid det att där blandar Gud sig i allt. Hur man avlönar folk blir väldigt viktig. Ja, det sägs att hvis en ansatt har fått en föreställning, bara fått en föreställning om att vedkommande ska få hävet sin lön, och hvis direktören eller samfundet eller bestyrelsen eller vad det är, icke ge lön efter förväntningarna som de själva skapat, så skall de pengar betalas omsatt direktörens egen pung. Allt annat är röveri. Och hvis du icke gör det, vill du skyva dessa människor ut i mörker och förtapelse och bitterhet. Så säger du, kan det vara religion är den sån? Ja, sån är religion, går på det praktiska plan. Har med lönning och avlönning och personalpolitik att göra. Och på samma måte behandlas hemma, naboskapet, skolan och utdannelse. På samma måte praktiskt, vi har inte tid att gå in på det. Men de tankar som framhålls i adventbudskapet är stora tankar. Och tankar som delvis har kommit på mote och delvis har anerkänt idag för att vara sunna. När det gäller speciellt spörsmål om sunnhet, så har det varit mycket anerkännelse av det som blev sagt för 100 år sedan och mer i adventbevegelsen. Men det är liksom det område hvor man talar mest om det. Hvis du kommer för exempel till människorättigheter, så tror man att den europeiska människorättighetskommission och de forskjellige vad heter det för nå? Constitutions, vad heter det för nå? Grundlover i forskjellige land, att de representerar nytänkning på dessa områden. Jag har tagit för mig för exempel Helsinki-erklaringen. Jag har tagit för mig FNs människorättighetserklaring. Jag har spurt mig själv, av det som står här, vad är det jag icke hade visst för? Och när du tar det bästa, de ting som betraktas som det bästa i lovgivning för beskyttelse av det enkelt individ som vi känner i vår generation, så är det allt samman känt i adventmenigheten för mer än 100 år sedan. Och det är ännu mer känt som Helsinki deklaration och FNs människorättighetserklaring ännu inte har fått med. Du säger, varför står du och säger allt det här? Jo, jag har lyst att säga till mig själv och till oss som är här idag, att vi må som syndagsadventister icke fanges in i den där snävre rättroenhet och göra Guds ord till bara det här kyrkliga evangelium om Jesus Kristus. Vi är nöjda till att ta Guds ord och så la den tankegång och de principer genomsyra vår hållning och vår praktik och vår aktivitet i livet. Det är inte bara det att man ska vara hyggligare människa, för det ska man ju vara. Det är inte så att man bara ska vara sur och hämndjärvig och och allt på det där rent personliga, men det man ellers gör. Ta en ting som grepet ut av luften nu, för vi kom till tal om det igår i Nærum. Ta en ting som syner på naturen, som är aktuellt idag. Världen har vaknat upp till att vi är vid att ödelägga oss själv. Det har de gjort de sista 10, 20, 30 år och mer. Och husk att i slutet av testen så blev det sagt, i 9-30 var det svära överskrifter, att det nästa decennium, det nästa 10 år, så vill det viktigaste spörsmål i den västliga världen vara förorening. Och de tog inte fel. Men den där föroreningsproblematiken, den har varit gott känt, och tankegången har varit gott känt både i Mosebøkene och i profetiens ånd. Och grundhållningen är helt entydig i Bibeln. Det Gud upprinnerligen satt i scenen, sa han, om det sa han själv, att det var Guds plan och det var gott. Vi kom igår till att tala om genesplacing tillfälligtvis. När du och jag kommer till att fingra med den orden som förefinnes, och den orden kan man fingra med idag, man kan manipulera med det och förändra det, så är det innebygget i Guds upprinnelige plan, som vi får det från paradiset, att det inte är efter Guds det är inte Guds önske och det är inte hans plan. Vi kommer i strid med Guds önske. Och därför så framställs, för exempel, du kommer till profetien sån, så framställs den där kryssning och mangfoldiggörelse och utvandring av genmaterialet, det uppfattas i profetien sån som en plan satt i scene av Satan. Och ser det alltid varit hans business, intensivt att arbeta i naturens laboratorium på att kryssa och förvirra och förpurra och förringa, så man inte kan finna fram och tillbaka i något av det. Och det är väldigt svårt idag, för det kan se omöjligt idag att se på världen och så ha särskilt klara begrepp om vad Gud upprinnelig hade tänkt med världen. För det har skett något i världen efter att synd kommer in, och det är efter att synden kom in att det har skett. Alltså, ju mer man håller sig till Guds upprinnelige plan, ju bättre står man sig, och ju bättre anerkännelse har man också av vår Herre i den sammanhang. Därför kan man gott höra diskussion gå i kristna kretsar. Hur långt ska man gå? För exempel när man forskar på fostre, eller man genesplace, eller vad man gör. Jag hörte, jag nämnde det också igår här, jag hörte det för nyligen, att amerikanerna har lagat ett svin som har genmaterial från människa i. Och med det resultat att svinet blev ännu större, det fick mindre fett och mer köd och var ekonomisk en gevinst. Men det var inte så gott för svinet, för det hade också ledlidelser och så vidare och så vidare. Och den är förädling där. Förädling. Den är inte alltid god. Och att den inte är det antydes, ja, mer än antydes i Guds ord. Och de ting må vi tänka igenom och inte bara säga att väl, fördi man kan en ting, så har man rätt att göra det. Därför när Folketinget i Danmark för 3 år sedan nu utgav ett häfte om genmanipulation, om genesplacing och ny biologisk teknik, så heter häfte meget betegnende från Folketinget Fremskrittets pris. Du må ändå huska på att i Folketingets tankegang så är det som sker ett framskritt. Och det som ligger bak en tankegång är att när människa har intelligens och teknologisk förmåga till att göra något som faller dem in som gunstig, så har de också rätt till att göra det. Men det är en icke-adventistisk tankegång. För det är vitterligt så i skriften, och det är vitterligt understreket igen och igen i adventismen, att det att kunna göra något icke är detsamma som har rätt till att göra det. Och därför finner man i Bibeln att det är nog det första som står i Bibeln, att det är något kunskap som är förbudt. Det är förbudt kunskap i Bibeln. Kunskap som du har ämne till att erverva dig kan få, men du må inte få den. Det är vissa ting du kunde företa dig som du ikke må foreta deg. Men det, noe, det er en kunnskap som du også kan få, som du bør eie. Ja, det er perlen. Og det står at den som får fatt på den har fått fatt på alt. Han selger alt han har, så får han fatt på den perlen. Og det er den kunnskap, og det er den innsikt, og det synspunkt som Gud representerer. Så det skal du eie. Og det andre som du også kunne eie, må du si nei til. Og det var en ny tankegang. Husker jeg for meg, jeg var 18 år, og jeg var sammen med en venn av meg, som var 17 den gang. Og vi talte sammen om hva vi skulle være. Og jeg hadde jo fått adventbudskapet i hodet, så jeg liksom hadde tendens til å tenke i den retning. Men han sa at å stå opp og snakke for folk, det vil ikke jeg. Jeg vil heller gjøre noe annet godt, jeg vil være lege eller noe sånt. Så jeg slipper å si så meget. Og han ble atomfysiker og er i dag professor i atomfysikk på Universitetet i Oslo. Men jeg husker vi talte sammen, og så sier han at han hadde vært til rådgivning for nye studerende på Universitetet i Oslo. Og da har han blitt fortalt av professoren at fremtiden ligger i kjernefysikken. Hvis du vil sikre deg innflytelse i verden, hvis du vil sikre deg en stilling, og hvis du vil ha penger nok til å klare deg godt, så skal du inn i kjernefysikken. Nå ble det annerledes, for biologien kom til å overta, og sosiologien kom til å overta, og det er ikke så mange penger i kjernefysikk som det var en gang. Alle de toppudannede menn, det er kun noen få som har fått en stilling. Men det er en annen musikk. Men det som lå i det, var blant annet dette, at i kjernefysikken får du lov til å leve ut dette bud, som er vitenskapens grunnleggende doktrine, at alt det mennesket kan vite, har det rett til å vite. Det er først i grunnforskningen at den friheten blir total. Så er det tankegangen. Og husk at jeg ble fanget inn og sa, tenk å være i et fag hvor man sånn kan bolte seg på den måten, for det er jo så mange forbud når du kommer ut i samfunnet, det er så mye du ikke må, men her står du fritt. Er du med på tankegangen? Ingen hemninger. Det er ingen kunnskap du ikke må ha. Det er ikke et forsøk du ikke må gjøre. Da har jeg møtt min venn senere hen, og han sier det er blitt mange forbud etter hvert. Og det er noen forsøk som hvis det gjøres en gang, så blir det gjort kun to ganger, og det blir første og siste gang. Og det vet jo folk i dag. Det er visse forsøk som man gjør kun en gang. Altså har man lært henne veien, og det har kun gått 20-30 år i vår moderne tid, for å lære at det er noe man ikke bør gjøre. Det er noe man ikke bør vite. Det er noen erfaringer man ikke skal ha, selv om man har evne til å ha dem. Og det er en meget avansert tankegang. Og hvis målet på hva du skal vite gis av noen andre enn Gud selv, så må du ikke kjøpe det. For du ser, vi har i vår verden, i den religiøse verden, så har vi sånn at noen som har ment at, som har sett dette, at ikke alt bør gjøres, de har selv kastet seg opp som autoriteter for hva man bør gjøre og hva man bør vite. Kirken har gjort det i 2000 år. Det er paven og kuria, og det er prestene, og det er kirkene og folkekirken som forteller folk hva de bør tenke og ikke. Ja, det er godt hvis de forteller hva Gud har tenkt, men hvis de forteller hva vi, kun hva de selv har tenkt, så må du vende det fra det. Derfor så sier det uttrykt. Det er uttrykt å kjøpe noen som helst modell for erkjennelse og for livsstil som ikke har et guddommelig stempel. Og derfor blir det meget radikalt det å være syndagsadventist. Du kommer til å stå frem som en individualist på den måten at du vil gjøre det uavhengig av mennesker samtidig som du gjør det avhengig av Gud. Og de begrensninger som du fremmer, og de begrensninger du ønsker å fremme i ditt eget liv og det samfunn du lever i, de må du vite fra Gud er begrensninger, ellers er de farlige. Vel, tiden er gått fra oss. Jeg skal bare lese en sak her som fører meg tilbake til det vi sa om at mennesker i dag griper nye tilbud fordi de føler seg fattige, og de føler at kirken og religion ikke gir dem nok. Hør på det her. Selv om du ikke går fortapt, eller selv om vi ikke går fortapt, vill vi genom evigheten erkänna följden av våra ubrukta talenter. Det enaste sted du kan läsa det i kristna kretsar är i Adventkyrkan. Hvis du går för exempel till östens religioner, så har det något som heter karma. Det vill säga att din skebne är grusomt och järnhårt bestämt av det liv du har levt i det liv du har levt nu. Så de har det där i sig i den östliga religionen. I den västliga religionen så kommer det kun in som straff och i skärsel. Och vem vill ha karma hängen över nacken? Har du gjort det skit så kommer du fram som rotte i nästa generation. Och har du gjort det skit i västen så kommer du i skärselen. Det är ett tap. Själv om du skulle bli frälst är det ett tap. Det vill säga att det liv jag nu lever som kristen är bestämmande för innehållet och rikdomen eller fattigdomen i det liv vi ska leva det tillkomna. Själv om du inte går förtapt ska tapa ett förspilt talent, förspilt liv, märkes i evigheten. Så hela idén när jag säljer dessa lösa strötankar omkring det är att minna oss om som syndagsadventister att i adventismen har du ett mer omfattande syn på livet och frälsen och Gud än du möter något annanstans. Och visst du menar du möter ett annanstans så må du förtälla hur det är. Det enaste konkurrerande alternativ jag känner till är spiritismen. För i spiritismen där upplöses detta liv i en söt erfaring här efter. Och det är klart folk griper den. Tvangen och trusslene och snevesyne och sanktionerna blir allesammen upphävet och du är i sällskap med alla från Hitler och ned och alla har det gott. Klart det är sött och tillträckande. Och de som har mer intellektuell kaliber, de talar om det och vara ett med allt och upplösa sig själv och så flyta över i en enhet med allt och alla ting och så är allt snevesyn upphävet. I adventismen så bevarar du individen och du överlever kun hvis du får uppståndelse i Jesus Kristus och ditt livs rikdom är avhängig av förståelsen av ham i detta liv. Därför säger Jesus att himlens rike där ligner med en surdeg som en dame tog och la in i tre mål vetemel. Det kom utifrån. Det var gudgitt. Därför sättes öppnes portarna av Gud. Och portarna ska lukkas av ham. Och ingen andra. Och så genomsyrer det hela dagen. Det angår alltså hela livet. Och inte det religiösa bara. Måtte Gud hjälpa oss till att ta emot hans ord. Och söka mer i det. Ska vi be samman. Vår far i himlen, vi ber dig om att du vill ta emot vår tack för det lys du har sänt på vår väg. Vi vet indelig väl att vi har översett vad du ville vi skulle känna till. Vi har ditt ord fritt ibland oss, men vi känner det dåligt. Vi har fått många goda råd, mycket intens vägledning som bara blivit stående och som inte har varit efterlevd. Men vi vet att du är en nådig Gud och vi ber dig om att du ser på oss med medlidenhet och med kärlighet som du säger i ditt ord att du gör. Att du vill ta emot oss igen och vi ber om att i uken som kommer och vi tar fram ditt ord och läser det.